Tack himmelske Fader att vi bara får stå i din närvaro, i din härlighet Jesus, och bara tillbe dig Gud med vad vi är, Herre. Och du har skapat oss till att vara, Gud, det är det du vill att vi ska tillbe dig med. Och jag tackar dig Gud för oss alla som är här, Herre, att vi idag ska bara få en större förståelse, Gud, för din härlighet, för din kärlek, din allsmäktighet och din helighet. Jag ber Jesus för alla som vandrar i dödsskuggans dal, där ska ett ljus bryta fram. Och jag ber Jesus, Herre, att ditt ljus ska få bryta fram i våra liv idag, Herre. Så vi bara inser vad du tänker om oss, vad du har för oss och vad du har planerat för oss, gammal som ung. Jag ber Jesus för alla orter som är representerade här, Herre. Jag ber Jesus att ungdomsarbeten, ungdomsrörelser ska kunna växa fram, Herre, på nya orter, Herre, i vårt land. Jag ber Jesus, Herre, att det ska finnas på varenda ort, varenda stad, varenda by, unga människor som prisar dig, som har en gemenskap att gå till, som har en levande församling att tillhöra. Vi ber Jesus, Herre, att Finland tillhör dig. Vi tackar dig Gud för de första 100 åren och vi ser fram emot de närmsta 100 åren. Vi ber dig Jesus, gör någonting. För det är bara du som kan, Herre. Låt Jesus våra svaga kärl fyllas med din allsmäktiga kraft. Vi tackar dig Jesus. Amen. Sitt, stå eller kryp eller vad du tycker om att göra. Så det är roligt att vara här igen. Jag vet inte om det var en belöning eller bestraffning från förra året. Men jag vill säga från Sions sida, jag är väldigt glada att ni kom tillbaka. Om jag ska få bestämma ska ni vara här varje år. Men man kan ju inte få allt man vill. Jag har hört gott om era möten tidigare. Och jag hoppas att vi ska kunna fortsätta ha fina möten hela veckan som går. Men jag har ett ord som jag har haft ungefär en månad. Ganska radikalt ord, men ni är ju radikala. Nej, det är ni inte, men det kan ju bli. Jag skulle dela idag någonting som jag tror, om du förstår det här så kan du, man säger ju så ibland om man är radikal predikant, så kan det förändra dig. Men jag vill ha en text från Jesaja kapitel 6, några verser framöver, och vi läser i Jesu namn. Året då kung Ustia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom och var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset fylldes av rök. Då sade jag: ve mig, jag förgås. För jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Men det rörde han vid min mun och sade: när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sade: vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Då sade jag: här är jag, sänd mig. 4 enkla punkter skulle jag dela med dig idag. Jag brukar säga det här i min församling. Jag har inte kommit någon längre i min förmåga att predika än enkla punkter. Så jag fortsätter på den vägen. För det första, wow, punkten wow. Om ni minns, och jag vet inte hur bra minne unga generationer har, jag läst någon rapport att unga människor får sämre minne ju längre tiden går av någon konstig anledning. Men någon av er kanske minns att jag har en dotter förra året. Och om någon riktigt minns ordentligt hårt så sa jag att förra året kunde min dotter 2 ord. Mamma och dadel. Jag känner mig på något sätt osidosatt som far där, men nu har ju tiden gått framåt och hon växer och har sig och och nu på något sätt så har det hänt någonting fascinerande med min dotter Liv, som hon heter. Där hon har börjat säga, wow. När man sätter på det fascinerande och djupt filosofiskt, teologiskt sprängfyllda tv-programmet Greta Gris. Då säger hon, wow. Hon ser en traktor som far förbi fönstret, wow. Ibland ser hon mig som också wow, jag vet inte vad det beror på. Men på något sätt så är det så, när man som människa ser någonting man inte riktigt kan sätta ord på, så säger man wow. Har ni sagt wow någon gång? Nej. Men det finns alltså, ditt liv kan bli vackrare och bättre om du säger lite mer wow. För oftast är det så, när vi är med om någonting fascinerande, utopistiskt, gripande, så har vi inte vår vokabulär, ett svårt ord, men vårt ordförråd slutar fungera. Och det enbart vi får fram det är wow. Sover ni? Wow. Och jag tror ibland det som är oss. När vi är med om saker som vi inte alls kan beskriva, så fylls vi av på något sätt en förundran. Det kan vara en snygg person. Jag frågade förra året om jag hade någon romanser här på MVV. Det var dåligt ställt då. Är det bättre ställt i år? Nej, inte så. Vi får be om det. Det kan hända att du är smyg om kvällen när du får sova. Så tänker du på någon ung kvinna eller man och säger bara wow. Och så ber du till Herre, ge mig den. Alltså det på något sätt när vi ska beskriva någonting och våra ord just inte räcker till, så blir det bara wow. Och jag tror på något sätt är det Jesaja är med om, en haltande bild naturligtvis. Men det som Jesaja är med om, när mitt i allt får se Herren. Det står att Herren sitter på en tron, upphöjd, högt upp i himlen. Och runt, alltså har en mantel, och manteln på något sätt täcker tempel. Och så har han två serafer som flyger omkring med sex vingar, en väldigt märklig historia tycker jag. Två eldänglar kan man säga, för seraf betyder eld. Och så med två vingar flaxar de på. Två täcker om sina ansikten och två täcker om sina fötter. Och så står det att den ena ordagrant ropar till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är fylld med hans härlighet. Och nu, jag är lite, måste erkänna, teologiskt nörd. Skylla på min far, han sitter där, så ni kan skylla på honom efteråt. Vill en hebreisk eller judisk författare beskriva någonting ordentligt hårt förr i tiden? Om man riktigt sa någonting med utropstecken, underskrift och bold och kursivt och Comic Sans. Då sa man två gånger efter varandra samma ord. Till exempel helig, helig. Det var inte alltid att de stammade, utan det var helig. Och ska man säga någonting som är det mest kraftfulla, man ska beskriva någonting som är ordentligt hårt och man får öronvärk när man hör det, då skrev man det tre gånger efter varann. Helig, helig, helig. Egentligen helig! Typ. Tack. Och det är lite det som det handlar om. Det är de här seraferna som står och flaxar ovanför Herren själv. Så upptäcker de nya sidor av Gud hela tiden. Det enda de kan utbrista, det är helig är Herren. Och det är lite det vi måste förstå, att Jesaja är med dem. När han mitt allt får upptäcka Herren själv. Han får se den allsmäktige Guden sitta på tronen. Upphöjd, regerande, allsmäktig. Det finns många teologiska krumelurer man kan fiska ut ur den texten. Men det står också att han har en mantel som täcker ett tempel. Och då kan man fundera, varför bygger man ett tempel? Bara en mantel i det. Men manteln, om du vill ha en annan nördfakta. Manteln på den tiden, var det en kung som hade makt, som symboliserar hur mycket makt den kungen hade, det var hur stor hans mantel var. Ju större mantel, desto mer mäktig kung hade man att göra med. Varför det? Jo, för större manteln var, desto mer måste man ha folk som gör saker åt den. För det är väldigt otymt att gå omkring med en 100 meters mantel. Då sätter man hellre ner på sin tron och säger man till Benjamin, städa mitt rum. Och den där manteln som upptäcker hela templet, en symbol på hur stor makt Gud har. Så han är inte bara 100% helig, han är också 100% allsmäktig. Sen står det att rök uppfyllde templet. Det var både mantel och rök. Och rök är en symbol på Guds härlighet. Guds rök var också Guds härlighet. Och Guds härlighet får en del saker hända med oss. Till exempel, jag tänker David. Arken är på väg in i Jerusalem. Arken, vi har Israel-experten här bland oss, jag ska inte tala så mycket om det. Men arken var ju symbolen för Guds närvaro och härlighet i Israel. Så när arken kommer in, så som hände med David, det är att han hoppar ut i kalsongen och så dansar med all kraft så att frun blir sur. Och jag brukar tänka att min fru ska också bli sur. Men så klagar frun lite på mannen, skäms du ut när du dansar halvnaken inför Israel? Sa han, det var inte för människorna jag dansade, utan det var inför Herren som jag dansade. För det som händer när vi får möta Gud och hans härlighet, att vi inte bryr oss längre så jättemycket vad människor tycker om oss, utan vi vill bara med våra liv ära Herren, för han blir ett wow i våra liv. Hänger ni med? Så jag tror att den bilden som Jesaja ser och vill visa oss, det är två enkla saker. Det är för det första, som jag redan sagt, Gud sitter på tronen. Gud har all makt. Gud har all kontroll. Ibland blir man lite nervös när man tittar ut genom fönstret och ser både det ena och det andra utanför. I Vasa har jag haft en våldsvåg sista året med massa hemskheter som har drabbat vår älskade stad. Och då kan man bli missmodig. Men vi blir missmodiga när vi slutar se på Gud och se på omständigheterna. För alltid när vi ser Gud, då ser vi honom som sitter på tronen och regerar. Och han har all makt på himmelen och på jorden. För det första, Gud sitter på tronen. Och för det andra, han är obegränsad mäktig. Och han är fullständigt helig. Och det för oss in på andra punkten. Först har vi wow, sen har vi ouch. Min dotter också lärt ett annat ord som heter pipi. Hon går alltid och rör nu för tiden i vår gran och då är det pipi. Och så faller hon i trappan och det är pipi, pipi, pipi. Och sen är det mycket annat som är pipi. Och lösningen på det är att man går och blåser och då är det inte pipi längre. Ouch är alltså när Jesaja sett Herrens härlighet, så ser han plötsligt på sig själv. Och inser hur stor skillnaden är på han själv och på Gud. Jag har en gång varit med om ett polisförhör. Jag hade varit med och orsakat en trafikolycka. Och sen på något sätt så tyckte jag att det inte var mitt fel. Och alla bevis sa att det var nog mitt fel. Men jag tänkte att det ändå inte mitt fel. Sen satt jag med polisen och vi schabblade och jag var i full gång. Och skulle försvara mig själv. Och det var en väldigt intressant upplevelse. Och det lärde mig ganska mycket om mitt högmod och min uppstudshet och min näsa som pekar uppåt, ofta enligt min fru. Och för när jag sitter där i polisförhöret och försöker försvara mig själv och påstå att det är inte mitt fel, det är de andra människornas fel. Och mitt i den stunden så hör jag mitt allt en helig ande från ingenstans säga till mig: Anders Olin, var tyst nu och erkänn allt. Och jag fick ju lite röd i ansiktet och började skämma, så jag tror att polisen funderade, vad hände egentligen? För på en halv sekund så erkände allting och tog på mig allt ansvar och tog böteslappen och gick iväg. Att ibland på något sätt så behöver vi bara Gud som säger till oss, det är ditt fel. Du är syndare. Du är inte Gud. Så länge du inte är Gud så är du syndare. Det var inga goda nyheter, liksom. Men det är så. För det är inte så roligt när man kommer på att man är en skyldig människa. För det innebär allt för ofta att man har gjort någonting fel. Och vi som människor, och det blir inte bättre med åren, vi identifierar oss, oftast också tyvärr vår frälsning, i vad vi gör. Gör vi dåliga saker så mår vi dåligt. Gör vi bra saker känner vi oss lite på gång och lägger upp en Instagram. Och tycker om oss själva. Och ägnar 2 timmar och ser hur många som gillar oss. Skäms. Men det är inte roligt att inse att man är skyldig. Och jag tror det är en sån upplevelse Jesaja får när han mitt allt har sett Guds härlighet. Och då står det, han säger, ve mig. Egentligen är det en av de mer kraftiga uttrycken som man kunde använda för att beskriva hur dåligt ställt det är med en människa. Det är om man säger, ve mig. Och det är en sån upplevelse som broder Jesaja har. Han upplever och inser att han själv är en syndare. Guds helighet är så långt mycket större och starkare än hans så kallade egen godhet. Och det enda han upplever i denna stund är, det står ju så, han kommer att förgå. För det är så, vår synd och vi som syndare, vi kommer alltid att förgå oss när vi är Guds härlighet. Synden tillsammans med Gud, de går inte riktigt jämnt. Bibeln säger att vi har alla syndat och gått miste om härligheten från Gud. Härligheten går vi miste om när synden regerar och tar kontrollen över oss. Det som vår syndiga natur inte klarar av att hantera Guds härlighet. Härligheten tycks vara allergisk mot synden i oss och resultatet blir hur vi känner hur synden i oss blir vår död. Då vi står inför levande, allsmäktig Gud. Lyssna. Bibeln säger att syndens lön är döden. Vi behöver vara allvarliga och ärliga här. Alla vi som lever i synd kan helt enkelt inte stå inför Gud utan att förgås. Och man säger någonting sånt 2017 som snart är 18. Det är därför, och nu kommer vi snart lite goda nyheter så du kan se lite gladare ut än vad du gör för tillfället. Det är därför vi behöver bli kvitt synden på något sätt. För synden i oss kan inte leva tillsammans med härligheten från Gud. Och då går vi in på punkt 3. Vi har haft wow, out och nu går vi in i help. Om nu saken är den att vi alla har syndat och vi som syndar inte av oss själva kan göra något som rättfärdiggör vår plats inför Gud, så måste det finnas en annan utväg. Annars är vi då förlorade. Vad som händer då med Jesaja är att en seraf kommer flygande, det är en väldigt lustig detalj. En seraf kommer flygande, jag vet inte om man ännu har blindfolded och på fötterna, man flaxar dit med GPSen i sitt sinne. Och så har han en tång med sig med glödande kolbit. Och ska jag se en sån eldfigur komma flygande med en tång mot mig? Kan hända att jag skulle springa iväg någonstans. Men tången med leverans, de med DHL eller vad jag ska säga, Seraf HL, så kommer dit på något sätt med kolbiten och så rör den vid Jesaja. Och då säger serafen att nu är din synd utplånad. Och vad är viktigt för oss att förstå att detta är en bild på rening från synd. Och nu kommer någonting som är så viktigt att jag skulle nästan vill säga det i kanon. Den yttre aktion, alltså syndaförlåtelsen, en yttre aktion sanktionerad av Gud och inte någon gärning av Jesaja. Vad gjorde Jesaja? Han sa, ve mig, jag förgås. Så räddningen kom inte att Jesaja blev en bättre man. Räddningen var att Gud själv ansåg att Jesaja var värd att få ta emot räddning från Herren. Så syndernas förlåtelse kom från Gud till Jesaja. Utan att Jesaja egentligen försenade detta. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg att Jesajas del var att erkänna sig själv som syndare. Men själva räddningsprocessen kom enbart från Gud. Det här är kanske det viktigaste för dig att lära dig som kristen. Du ser väldigt skeptisk och sovande ut, men det är sant. Det är viktigt för dig att förstå att frälsningen, alltså ditt kristna liv, det är en process som enbart är utförd av Guds egen hand. Och vår del är begränsad till en ödmjuk acceptans av det Gud redan har gjort. Och nu ska jag säga dig tre viktiga saker som händer när Jesus dör på korset. Jesus säger, det är fullbordat. Ni har hört om det. När Jesus dör så händer det händer en del grejer, men det händer tre saker som jag tycker är väldigt intressanta. För det första så händer en jordbävning. Det står så, bom. Och lite skak. Jordbävningen symboliserar att nu vill Gud igen, genom Jesus, genom den helige ande, genom sin församling, ta kommandot över jorden. Nu kommer Guds rike att sprida sig. Det är Guds signal till världen att nu tar jag hand om det här. För det andra så står det att en officer säger: denna man var sannoliken Guds son. Det symboliserar att nu är frälsningen tillgänglig för alla hedningar som du och jag. Det var inte möjligt tidigare. För det tredje, förlåten brast i templet. Guds härlighet och närvaro blir tillgänglig för alla människor. Och det är fantastiskt. Denna frälsningskraft och detta Guds liv blir en del av oss i samma ögonblick som vi tar emot denna redningskraft och detta mirakel. Paulus säger att då vi tar emot Jesus i våra liv så blir vi en nyskapelse. Hörde någon mummel om där? Vi blir en nyskapelse. Och jag skulle påstå att vi blir det som Gud tänkte när han skapade dig och mig. Men som synden och människan ibland har en tendens att förvränga. Jag hörde fantastiskt gott om just Amelie predika igår om att vi ska bli kvitt lögnen som lätt styr oss. Och när Jesus och Gud gör någonting i oss, då kommer vi in i den här sanningen som är från Herren, som säger att sanningen ska göra oss fria. För i Kristus har du och jag möjlighet att ta emot det liv som Gud tänkte då han skapade dig. Det enda du behöver göra är att acceptera att Gud redan har gjort allting för dig. Och ta emot den räddande kraften som enbart kommer från den helige Guden. Sista punkten. Orka några minuter till. Mixa den i alla fall, det är ett gott tecken. Då går vi in på tack. Vi har haft wow, aj och hjälp och nu ska vi tacka lite på slutet. Något av det vackraste som jag sett eller varit med om, det är möten där man upplever hur Guds närvaro plötsligt manifesteras. Har ni varit med om det någon gång? Det är på något sätt när man är på ett möte eller en samling och mitt alltså upplever man bara att nu är det på något sätt att Guds härlighet flyttar in i den sal, i den kyrka där man befinner sig. Och det brukar leda till egentligen en sak. Det brukar leda till att alla människor på ett eller annat sätt faller på knä. Inför ödmjukhet, inför Herren. Och det är en väldigt vacker syn att se en hel sal, en hel kyrka vara på knä inför Gud. För då vet vi, det handlar inte längre om människor, det handlar bara om Gud. Och jag tror när vi möter Guds härlighet så för det oss alltid ner på knä. För det är enbart en ödmjuke som kan ta emot Herren. Ni kommer ihåg seraferna som flaxade på. Det står att med två vingar så täckte de ögonen och två så täckte de fötterna. Bibeln säger att ingen människa kan se Gud och leva. Och det tycks vara gäller lite seraferna också, att de inte riktigt klarar ens dem av att se Herren. Och två vingar täckte de fötterna. Vi kommer ihåg när Mose fick kallelsen från Gud. Vid brinnande busken så säger Gud till honom: ta av skorna, för platsen du står på är helig mark. De här två tecknen som seraferna visar oss och lär oss med är att proportionen till att tjäna Gud och tacka Gud alltid behöver vara 2:1. Ödmjukhet genom att täcka vårt ansikte och ödmjukhet att täcka våra fötter. Det är 4 av 6 vingar. De sista två så utför vi Guds tjänst. Så vi flyger med 2 och vi täcker ansiktet och fötterna med 4. Det visar bara hur vårt liv egentligen ska fungera. Vi tjänar Gud i minoritet. Vi ärar och älskar Gud i majoritet. Och det är jätteviktigt för dig och mig att förstå det här för att få ett balanserat kristet liv. För vad Gud helst av allt vill med dig och med mig, att vi ska ära honom. och då tror jag att det övriga äger rum av sig själv. Och jag tror att det är på våra knän vi lättast kan visa vår tacksamhet inför Gud. Det är viktigt att komma ihåg att en sann tillbedjan handlar om att tillbe Gud mera för vad han är än för vad han gör. Vi tackar Gud mycket för vad han gör, det är jätteviktigt och jag tror på det. Men jag tror den bästa tillbedjan är att vi bara prisar honom för vad han är. För det som han, jag tror en sån tillbedjan som han själv också tycker om. En annan intressant detalj är att efter Jesaja fått uppleva syndernas förlåtelse så hör han inte enbart längre serafernas ljudliga stämma där det ekar och dundrar så att dörrtrösklarna vibrerar. En byggnadsingenjör jag hörde om som sa att trösklarna på ett hus så där ungefär. Trösklarna på ett hus så borde vara det sista som skakar när någonting skakar. Jag någon gång upplevt en storm så att fönstren vibrerar och lite knakar och har sig i någon dörr. Men jag har aldrig upplevt en storm där trösklarna skakar. Då är det en så ordentlig storm. Men nu när Jesaja fått uppleva syndens förlåtelse hör inte han ens denna bullrande helige stämma. Nu hör han Gud. Vi börjar höra Gud när vi får ta emot syndernas förlåtelse. Vi får relation med Gud. Vi kan bara utföra under och tecken genom Gud på märkliga, konstiga sätt. Jag var predika i Ekenäs här i Raseborg heter, förlåt om jag sa något fel. I somras var jag ganska trött den där kvällen, hade Benjamin Sträng med mig som gjorde mig ännu mer trött. Förlåt. Och så var man igång där, hade ett härligt, saligt kvällsmöte. Och jag brukar ofta ha som kutym när jag predikar så vill inte jag be för folk för jag är så extremt trött och ganska seg och sur. Ju mer trött jag är, desto surare blir jag. Så konstig grafen går uppåt som enbart förlåter sig om Guds nåd. Men jag är där och predikar så råkar jag i misstag säga att om nu någon vill att jag ska be för dem så kan jag väl göra det. Och så hoppas jag att ingen hör det där typ. Och så går jag sätta mig på första raden och så... Det är lite försynt bakom mig, en lång kö. Till mig och bara till mig. Ingen på något sätt tyckte att någon annan skulle be för dem, vilket är lite pinsamt personligen. Nu tänkte jag kan ju be för dem och mumla på där och ha mig. Så jag ber, det tar typ en timme. Jag tänkte, Jesus. Och så ber jag, och så är jag lite trött, och så kommer en finsk man. Salig broder verkar det som, och vill att jag skulle be för någonting, men han talar alltså östländsk finsk dialekt. Och jag var trött och jag är född i Stockholm. Jag förstod inte riktigt vad han sa. Men jag tänkte att jag kan i alla fall be för honom. Så jag bad för honom och jag visste inte vad jag skulle be för honom. Men Gud vet, hur tänker jag. Vi vet inte alltid vad vi ska be. Men anden ber för oss med suckar utan ord. Så jag bad för honom och tänkte inte mig hem i väg och sova. Måste vänta ännu längre på Benjamin. Men Kristus kom vi iväg. Och så får vi nästa dag så kommer brodern fram till mig. Riktigt salig. Och så säger han. På nytt, men märkvärdig brytning av finsk dialekt. Och förstod ingenting vad han sa. Men glad var han i alla fall. Och så var han så tacksam och glad. Och jag tänkte, Gud vill signa dig och så iväg med dig. Och sen innan jag ska fara så kommer posten som hade arrangerat konferensen och sa till mig. Du, den där brodern får prata med dig. Han var ju så salig. Vad fantastiskt som har hänt, sa brodern till mig. Och jag sa, okej, vad har hänt? Jag har inte förstått riktigt vad han frågade om. Och då sa den här, ja men har du inte hört att han inte kunnat sova på var det 25 år? Och så ville han att du skulle be för honom så för första gången skulle kunna sova en natt. Och så bad du för det, sa han. Och så har han nu kunnat sova en hel natt första gången på 20 år. Tänkte jag, men Gud vill signa dig. Och så tänker jag så här, lyssna. Det handlar inte om oss. Det handlar om vårt hjärta som säger till Gud, här är jag, sänd mig. Det handlar om våra... Ska jag säga svaga själ som Gud i sin stora nåd och barmhärtighet kan använda för att göra det som han har tänkt med oss. Så när du säger till Gud, här är jag, sänd mig. När du tar emot syndernas förlåtelse, rening genom blodet och allt det där fina som finns i Jesus. Då kan du gå ut och göra Guds verk. För vad Finland behöver, det är inte mindre mirakler, det är mer. Vi behöver mera profetiska ord. Inte mindre. Vi behöver mera kunskapens ord. Vi behöver mera uttydning av tungotal och hela paketet. Inte mindre. Så vi behöver mer tro på vad du kan göra för Herren. Men kom ihåg proportionen. Du flaxar 4 och du tjänar med 2. Du flaxar med 2 och tjänar Gud och ärar honom med 4. Jag tror att något av det mest farliga som finns för fienden är tacksamma kristna människor. Har du träffat på någon tacksam människa? Vi är just det melankoliska Österbotten, men vi kan ju be om en liten tacksamhetsväckelse här. Jag tror om du skulle tänka i ditt hjärta, i ditt försynta sinne på en tacksam människa, då tror jag att du ganska snabbt kommer på också en människa som får utfört överraskande mycket saker. Det tycks vara så att tacksamma människor gör tacksamma saker. Och jag har full förståelse, jag sitter för tillfället med 10-15 människor som går igenom mer eller mindre allvarlig grad av depressioner. Och jag vet exakt hur svårt och kämpigt det kan vara för oss när vi går igenom sådana saker. Och jag vill säga till dig, om du finns här som kämpar med psykisk ohälsa, skäms inte för det, tala med någon, ta emot hjälp. Gå till psykologer, gå till terapeuter, tala med din pastor och dina själavårdare. Vi ska alltid ta emot hjälp som kommer för att ta oss igenom de här dödsskuggornas dalar som kommer emot oss. Men det är så, kära vänner, jag ska snart landa. En minut, två, jag har så mycket kvar på texten, men jag talar i metallfastighet. Tacksamma människor tycks göra saker av kärlek och inte av tvång. Det tycks drivas av glädje som man inte riktigt begriper varifrån det har fått tag på. Jag hade den stora förmånen här i höst att begrava en medlem här i församlingen. Den här medlemmen var lite på 20 år. Så dog hennes förstfödde son. Genom att den här damen hade anlitat sin egen mamma som barnvakt. Och då när den här mormor då skulle vakta sitt barnbarns, så fick det barnbarnet tag på hennes hjärtmedicin. Åt upp medicinen och avled omedelbart. Detta ledde till att den här systern blev naturligtvis bitter, nästan hatisk mot sin egen mamma. Och det pågick ett antal år tills hon var 30 år. Och plötsligt uppenbarades Jesus själv i hennes kök. Och Jesus säger till henne, ska du inte ta emot min frälsning i ditt liv? Och tänkte hon, men det måste hon väl göra. Så hon gjorde det där i köket. Och så letade hon efter första bästa möte som hon kunde hitta, då hon kunde offentliggöra sin tro på Jesus. Så gjorde hon då var det följande, eller dagen efter. Och så blev hon då så här saligt frälst. Vad som hände med henne då? Att hon fick plötsligt en förmåga att förlåta sin mamma, som hade varit med och sett att hennes förstfödda barn hade avlidit. Det är vad som händer när vi tar emot Jesus. Att vi kan göra saker vi egentligen inte kan göra. Barnbarnen och barnen sa det till mig att de aldrig hörde sin mamma, mormor, säga ett enda negativt ord om en enda människa. Hur är det möjligt? Det är möjligt att vi lever med Jesus. Det var också fascinerande för mig att se när vi hade begravningen hur hennes barn och alla barnbarn levde med Jesus. Hur är det möjligt när vi lever med Jesus? Är allt möjligt. Den här systern var på en sista pensionärssamling hos oss en tisdag. Hon kom dit med sin rullator och så hälsade på henne och frågade, hur är det med dig? Och så sa hon, ja, inte är det så bra. Men sen sekunden senare sa hon, kom ihåg Anders, du måste be för min dotter. Hon hade en dotter som hon tog hand om i nästan 70 år, som var handikappad. Och för henne var det så viktigt varenda gång hon kom till Sion att vi skulle be för hennes älskade dotter. Och jag tyckte det var så fint när hennes barnbarn berättade hur de på sommaren på villan och mor god ålder hoppa i sjön och dottern efter. Så låg de där och bubblade för sig själv i Sundom skärgård. Och så sa mamman till sin dotter, vi har nog det så bra du och jag. Hur är det möjligt att leva ett så positivt liv? Hon förlorade senare också en annan son som blev ihjälkörd av en buss. Han var cirka 10 år. Hur är det möjligt att leva så positiv och så glad? När man är med om så mycket utmaningar i livet. Det går inte utan Jesus. Men med Jesus så går allt. Efter pensionärssamlingen så får jag bad och välsigna mor och välsigna dotter. Så tog vi avsked, vilket jag då inte visste, men det blev det sista avskedet vi tog från varandra. För några timmar senare så hämtade ambulansen henne. Och när ambulansen hämtade henne så överräckte hon en bok till sin sköterska som hon hade haft där på ålderdomshemmet. Och så sa hon, läs den här så får du komma med på samma fest dit jag är på väg. Hon hade också fört en sköterska och en rumskamrat till Jesus där på ålderns höst. Hur är det möjligt med fysiska begränsningar, med svårigheter, med allt annat? Det går inte, men det går med Jesus. Allt går med Jesus. Och kära vänner, jag vill avsluta med det här. Det som händer med oss när vi tar emot Jesus, och vi förstår det här, wow, ouch, help, thanks. Det att hans liv blir vårt liv. Och det påverkar inte bara oss, utan det påverkar också människor runt omkring oss av sig själv. En profetisk dam i vår kyrka sa det till mig för någon enstaka vecka sedan att hon upplevde att vad vi Herren manar fram i den här tiden, att vi behöver få fram unga män som med heliga händer prisar Jesus. Jag tror, och det gäller sannoliken inte bara män utan kvinnorna får vara med också. Men jag tror vad vi behöver i Finland se, det är människor som säger till Gud, jag är här, sänd mig. Jag vill viga mitt liv till dig, jag vill följa dig Jesus. Jag vill ta emot din rening, din frälsning. Jag vill gå på vatten, jag vill göra det som du har tänkt för mig. Det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Och jag önskar och jag drömmer. Jag tror inte det går faktiskt en enda dag du inte drömmer om att se nya ungdomsarbeten komma i Finland. Vi har i Sion i Vasa en liten nöd hur lite ungdomsarbeten det finns i svensk Finland. Jag är jättetacksam för alla sådana som finns, men jag drömmer och längtar om att se flera växa fram. För ni unga människor, ni är värda att finnas med i ett sammanhang, en församling. Det finns arbeten som är specifikt tillverkade för er. Jag menar, jag förstår ju inte mig på vad som händer i vår församlings uprising. Jag skulle gärna sett på en hård metalldänga och vara där och digga, men ingen gör ju det nu för tiden. Utan det är en massa konstiga vildheter som händer. Men jag bryr mig inte så mycket om kulturen och sättet så länge det finns någonting som leder till att människor får möta Jesus. Och jag önskar att vi tillsammans ska kunna se en framtid, en förändring där det mera äger rum för oss. Ska vi resa oss på våra fötter, ska vi bara ta och be en stund. Lovsångsteamet kan placera sig på podiet. Så ska vi be till Gud.